Amen. Tack så mycket för förtroendet för att dela Guds ord. Jag måste säga att det grep mig oerhört när du berättade, Henrik. Tänk att det är så. Gud har alltid ett drag kvar. Och läser vi Bibeln ser vi att det är verkligen så. Hur illa den ser ut så sitter han alltid med något trumfkort som ingen har kunnat tänka ut. Och så löser han hela situationen. Det är stort alltså. En sån Gud vi tror på. Jag har haft stor vånda inför idag därför att jag visste inte riktigt vad jag skulle dela. Men jag har också brottats mycket med sånt jag ser omkring mig. Det är mycket människor som har det besvärligt. Vi tänker på dig och Karin Björn och vi tänker på många andra som har det jobbigt. Fast Eva som sitter där nere och gått igenom många svårigheter. Jag tänker på församlingen här. Jag har ju funnits både i utkanten och inne i församlingen under många, många år. Ibland på avstånd, ibland nära och ibland haft förmånen att tjäna då. Och jag känner nästan inte till någon församling som har haft så mycket bekymmer som Betelförsamlingen. Det har varit välsignad periodvis, men det har varit väldigt jobbigt periodvis också. Nu är det egentligen inget unikt. Jag menar alla... Det som det står någonstans att bara hjärtat själv känner sin plåga. Det är svårt att bedöma vad som pågår på andra ställen när man inte känner till riktigt hur det är. Men jag har brottat kring det där och har funderat också på varför saker och ting krånglar till sig ibland så våldsamt. Och man skulle önska att Guds väg, det står ju att de ska vara raka. Och människor som krånglar till dem, de tillrättavisar han. Men nästan alltid har jag tänkt på det. Så jag har mött människor som har sagt att jag har det så jobbigt. Det här och det här har hänt. Och när man försöker hjälpa och trösta. Då är det väldigt ofta det här ordet som jag ska läsa för er. Som kommer till mig då när jag tänker på det här. Och då är det så här. Andra Mosebok. Och du som känner till Bibeln. Det är det här som är så bra med Bibeln. Det handlar om riktiga människor. Och när vi läser det så vi känner igen oss. Det de var med om, det får vi vara med om. Visserligen, de fick se saker som vi inte upplevt och uppleva saker som inte vi fick uppleva. Och Gud gjorde speciella ting kring dem. Men erfarenheten av hur livet kan se ut när man vandrar med Gud, den delar vi med dem. Och då är det precis när folket lämnar Egypten. Du som har gått söndagsskolan och läst Bibeln vet då att Israels folk var ju slavar i Egypten. Gud hade lovat att Abrahams avkomlingar skulle få det här landet som Abraham fick flytta till på Guds kallelse. Och så kommer det då 400 år då de är slavar i Egyptens land och den tiden är Gud tyst. Och det är så märkligt att det kommer en liknande period mellan gamla och nya testamentet då inga profetröster hörs överhuvudtaget förrän Johannes döparen trädde fram. Så två gånger i Bibelns historia säger Gud helt tyst. Det händer ingenting under 400 år. Och sen händer det jättemycket. Och det händer jättemycket när Gud börjar att verka bland sitt folk här i Egypten. Det kommer ju stora plågor över landet. Därför att Gud säger till farao, det här är mitt folk, släpp dem. Du får inte ha dem kvar längre. Och det är egentligen en bild som Bibeln använder för att beskriva när Gud ska befria oss från synden. Att vi ska befria från det slaveri under synden vi har. Och gå mot himlens land. Så parallellerna är slående på många sätt. Och precis när farao till slut, efter mycket om och men. Det kan vara svårt att bli frälst ibland. Det kan ta emot på många vis. Det kan vara mycket motstånd som reses. Men till slut, mästaren har ett drag kvar. Och då släpper farao folket. Då står det så här. Andra Mosebok 17-22. Jag ber om ursäkt att vi inte kan visa det på väggen. Eftersom vi inte har någon ljudteknik idag. Då står det så här. Andra Mosebok 13 i vers 17-22. Jag glömde säga kapitlet där. Kapitel 13. När farao hade släppt folket förde Gud dem inte genom Filisternas land fast det var den närmaste vägen. Vi är nu nere i Egypten. Och då ska de över deltat och så runda den här viken och så upp mot Kanans land då. Där måste man passera det som idag kallar för Gazaremsan. Där bodde filisterna. De fick inte gå där fast det var den närmaste vägen. Gud tänkte nämligen att folket kunde ångra sig och vända tillbaka till Egypten när de såg att krig hotade. Därför lät han folket ta en omväg genom öknen mot Röda havet. Israels barn drog ut ur Egypten i ordnade grupper och Mose tog med sig Josef ben. För Josef hade tagit en ed av Israels barn och sagt: när Gud ser till er, ta då med mina ben härifrån. De bröt upp från Sukkot och slog läger i Etam vid utkanten av öknen. Herren gick framför dem om dagen i en molnpelare för att visa dem vägen. Om natten i en eldpelare för att ge dem ljus. På så sätt kunde de vandra både dag och natt. Molnpelaren upphörde inte att gå framför folket på dagen. Och inte heller eldpelaren på natten. Amen. Det är det här som har slagit mig när jag funderar både på mitt eget liv och på sådana prövningar som ni, mina vänner, råkar ut för. Församlingarna och överallt i vårt land där vi möter svårigheter bland de kristna. Jag har tänkt här, varför blir det så svårt och krångligt? Jo, Gud låter oss sällan ta den lättaste vägen mot målet. Han för oss medvetet på en omväg. Och det här är något av Bibelns allra största gåtor. Varför Gud gör så. Och jag kommer tillbaka till vad jag tror är anledningen. Men jag tänker på Jesus när han gick här på jorden. Han lät liksom ingenting gå till spillo egentligen, va? När han har gjort brödunder säger han till lärjungarna: samla nu ihop det här. Och när vi ser så att ingenting går till spillo. Och när Paulus och de reser runt, man kan se tydligt hur strategiskt och effektivt de arbetar. De tröttar inte ut sig i onödan med att göra saker till på ett krångligt sätt. Och då kan jag tycka att det här blir så konstigt. Varför för Gud om en annan väg än den som var den enklaste? Och det kan vi fundera på i våra liv också. Varför blir det en sån omväg ibland? Varför blir det såna svårigheter? Varför möter vi så mycket kamp på vägen? Varför har församlingen här fått brottas med så mycket slitningar under åren? Jag har funderat på det. Varför har jag själv fått göra det i mitt eget hjärta? Och varför har det här hänt och det här hänt och det här hänt? Jo, här finns en väldigt bra förklaring. Varför de inte fick gå den enklaste vägen. Därför att den kunde göra att de ångrade sig. Säger Gud här. En av de största frestelser de mötte under tiden i öknen. Du som känner till berättelsen vet ju. De skulle bara vara i öknen under en kort period. För att gå in i Kanans land. Men det blev över 40 år. På grund av sina egna svagheter. Och Gud säger på slutet att de har nog 10 gånger frestat mig. Och vägrar att tro på mig. De är ju helt oförbättliga. Han blir frustrerad på dem. Och jag förstår honom. Så mycket fick de se av Guds ingripande och molnstoden och elden som gick framför dem hela tiden och manna och vaktlar och Gud griper in gång på gång på gång. De gick genom ett land där ingen egentligen kunde leva. Och de överlevde. Det är omöjligt. Ja, men Gud bar dem genom det här. Men en frestelse de ställdes inför ständigt var det här: vi går tillbaka. Det var bättre det vi hade förut. Vi ger upp den där drömmen om himlen, om Kanaans land. Det är bättre att gå tillbaka till Egypten. Där visste vi vad vi hade. Och då tänker Gud, han säger nämligen: om jag för dem den kortaste vägen. Och de möter svårigheter direkt av den digniteten som var filisternas land som skulle gå igenom. Och de kanske skulle resa sig mot dem och starta krig mot dem. Då skulle de direkt kunna tänka: vi ger upp. Vi vänder tillbaka till Egypten. Och det sa de gång på gång när de var i öknen. Låt oss välja en ledare och vända tillbaka till Egypten. Det var ju liksom ett mantra som kom tillbaka. När Mose dröjde uppe på berget. Ja, vi vet inte vad som har hänt med Mose. Nu sätter vi igång med någonting annat här. Hela tiden. Ständigt, ständigt. Så en anledning till att Guds vägar med oss inte alltid blir så enkla. Och det här är en av mina poänger. Och det, jag ska försöka säga det här både milt men ändå tydligt. Om du och jag inte fick gå igenom de prövningar vi har fått, då är det ingen av oss som kan säga idag att vi hade varit kvar hos Herren. Förstår ni? Om inte Gud hade fört oss en omväg utan låtit saker och ting gå till på ett för oss enklare sätt, då är det inte säkert att vi hade hållit ut. Förstår ni vad jag är ute efter? Det kan komma prövningar i våra liv och vi förstår inte ett dugg varför händer det här. Men det är en av mina tankar här idag som jag vill försöka förmedla. Utan de där prövningarna som du har mött, då kanske du inte hade varit bevarad idag, min vän. Utan att Gud hade prövat församlingen här så hårt, så kanske församlingen inte alls hade funnits kvar. Vi kan nämligen inte veta vad som skulle ha mött oss på den där enkla vägen. Vi har ju ingen aning. Vi vet ju inte det. Men Gud som ser längre än dig och mig, han säger om de får gå den väg de själva vill, den enkla vägen, då kommer de att möta det här och då kanske de ångrar sig och allting går åt pipan. Så det är en av mina hälsningar idag. Jag tror det är från Herren till oss allihopa, nämligen det att vi ska inte vara så säkra på att någon annan än de prövningar vi faktiskt har mött hade varit enklare för oss. Ibland när vi säger varför möter jag det här, varför jag möter jag där, varför händer det här, varför blir det så här. Det kanske är så om vi inte hade gått igenom det, då kanske vi hade fallit ifrån och kommit bort. Vem vet? Så låt oss inte när vi möter svårigheterna, Eva pratar här om den här frustrationen. Och en käpphäst hon använder. Och den är faktiskt sann även i andliga sammanhang. Det är inte alltid hur man har det. Utan det är hur man tar det. Mina vänner, livet är inte enkelt. Men när Gud förde dem ut. Hans löften gällde ju fortfarande. Det var ju inte så att bara för att de fick ta en omväg. Så hade han bytt ut målet mot något sämre. Nej. Det fanns ju kvar. De skulle ju till Kanaans land. Och du ser ju sen vad som hände. Jag kommer in på det strax. Vad var det som följde dem på omvägen? Det var ju inte en enkel väg. Vad är det som hände sen? När Gud för dem på omvägen. Då blir de instängda mellan Röda havet, bergen och fiendens armé. Helt utlämnade åt honom. Det var väl ingen bra omväg kan man tycka. Men genom att Gud förde dem genom de prövningarna. Så lärde de sig någonting. De lärde sig att lita på honom. Ja, de föll många gånger och slutade lita på honom också, det vet vi. Men vi sjöng alldeles nyss här om han är den högste. Och vi läser ju andra Moseboken när man har kommit upp på stranden på andra sidan Röda havet. Hur de sjunger lovsång till Herren. Hade Gud inte fört dem om genom omvägen så hade de aldrig fått se hur han räddade dem. Och då hade de aldrig stått där på andra sidan stranden och lovsjungit honom. Och de hade heller inte nått fram till Sinaiberg där de hade fått lagen. Och de hade inte fått se hur det hade kommit vatten ur klippan. Och de hade inte fått se hur Gud hade befriat dem från deras fiender Amalek som slog deras eftertrupp. Ni känner till alla de här berättelserna. Och det är det här som jag tänker. Gud för oss inte alltid på den enklaste vägen mot målet. Ibland väljer han, väldigt ofta väljer han omvägar. Sådana som vi kan tycka ser sämre ut än att få fortsätta på den väg vi tycker är naturlig. Men då är det min punkt, jag ska avsluta den nu då. Om vi hade fått gå vidare på den enkla vägen kanske vi inte hade varit kvar på vägen alls. Det är min hälsning. Vi kunde ha ångrat oss och fallit ifrån. Därför är omvägarna ibland oerhört viktiga och prövningarna oerhört viktiga. Det står om Jesus som var felfri, syndfri, helig och som därför kunde bära våra synder. Det står att Gud var tvungen att, vad står det? Att fullborda honom, att fullkomna honom genom lidande, står det i Hebreerbrevet. Och då talar du ändå om en människa som var syndfri, som inte hade gjort något ont. Han behövde inte möta prövningar för att lära sig någonting. Han var redan fullkomlig. Hur mycket mer behöver inte vi göra det då? Vi som syndar mycket mer än vad vi vet i tanke, ord och handling. Så när farao hade släppt folket förde Gud dem inte genom filisternas land, fast det var den närmaste vägen. Gud tänkte nämligen att folket kunde ångra sig och vända tillbaka till Egypten när de fick se krig hota. Därför lät han folket ta en omväg genom öknen mot Röda havet. Därför skedde det. Nu är det inte så att, det var min första punkt, nu är det inte så att Gud kastar ut oss på den här omvägen utan hjälp. Och jag har redan nämnt flera saker här, men jag ska bara nämna väldigt snabbt någonting. Det står i slutet på versen här, eller slutet på sammanhanget, Herren gick framför dem. Om dagen i en molnpelare för att visa vägen. Och om natten i en eld för att ge dem ljus. Det här är ju helt fantastiskt. Gud låter alltså sin härlighet bo bland sitt folk i de här två skepnaderna. När de är på omvägen. De är på väg mot målet, ja, men de får ta en lång omväg. Och det var många år i öknen. Om du läser om detta, så vi ser det här. Men det står att molnpelaren var med dem under alla de här åren i öknen. Under 40 år i öknen går Gud framför dem och visar dem från lägerplats till lägerplats. Och om natten, för jag menar, har du varit ute i öknen någon gång? När det är kolsvart ute. Då är det verkligen svart. Och är det molnigt, då ser man inte handen framför sig. När de var där ute, det fanns ju inte levande, det fanns ju inte elektricitet och sånt här som vi har idag. Vi vet inte vad mörker är i vårt land i dessa dagar på det sättet. Men då står det att Gud var där med sitt ljus och lyste upp natten. Så var det för Israels folk under hela deras vandring. Det här är så oerhört. Så att, och det här följer med dem. Det står att när de slår upp tabernaklet så står det så här i slutet av andra Mosebok så här. Så ofta molnskyn höjde sig från tabernaklet bröt Israels barn upp. Så gjorde de under hela sin vandring. Men så länge molnskyn inte höjde sig bröt de inte upp förrän den dag den höjde sig igen. Herrens molnsky vilade över tabernaklet om dagen och eld var i den natten. Så var det inför ögonen på hela Israels folk under hela deras vandring. Vad är det här? Jo, på den här omvägen, mitt under prövningarna så säger Gud, jag ska leda er. Den enklare vägen, då kan ni kanske lita på ert förstånd. Det är bara att följa kustlinjen. Eller hur? Då kommer ni rätt. Men jag leder er en omväg och det innebär att nu är det jag som bestämmer. Lägerplats för lägerplats. Du kan läsa om vad de möter på de här olika ställena. Gud är med. Det är ett löfte vi har. När vi vandrar på vår prövningsväg. Han är med. Han går före oss. Om dagen och om natten. Det står också. När de gick den där omvägen. Och blir instängda mellan Röda havet, bergen och fienderna. Så står det i kapitel 14, vers 19-20 så här. Och det här är när egyptierna jagar dem. Guds ängel som hade gått framför Israels här flyttade sig nu och gick bakom dem. Molnpelaren som hade gått framför dem flyttade sig och tog plats bakom dem. Så att den kom mellan egyptiernas här och israeliterna. Molnet var där med mörker samtidigt som det lyste upp natten. Under hela natten kunde den ena hären inte komma nära den andra. Gud ställer sig när de går omvägen, prövningarnas väg. Han ställer sig mellan folket och fienden. Min vän, när du och jag prövas så är det så. Gud prövar oss aldrig över förmåga. Han visar oss alltid en utväg. Och han ställer sig mellan fienden och oss. Det är ett löfte vi har att ta med oss i detta. Guds beskydd. Och sen något av det mest fantastiska nästan. Vad fanns det där ute i öknen att äta egentligen? Ingenting. Brödet de hade bakat 30 bara en kort stund. Det står att det hade inte hunnit bli syrat för dem. De fick ta sina baktråg. Men de kunde inte odla och de kunde inte skörda under 40 år. Hur skulle de få mat? De hade boskap. Hur många var de? 600 000 man plus kvinnor och barn. Samt en blandad hop och en mängd djur. Mina vänner, det är omöjligt att överleva där ute. Det går inte. Det är totalt omöjligt. Men då står det så här, kapitel 16. Hela Israels församling bröt sedan upp från Elim. Det var en av de ställena som de rastade på vägen som Gud ledde dem till. Och de kom på 15:e dagen i andra månaden efter sitt uttåg i Egypten fram till öknen Sin mellan Elim och Sinai. Och hela Israels församling klagade mot Mose och Aron i öknen och sade till dem: om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten, där satt vi vid köttgrytorna och åt oss mätta. Men nu har ni fört oss hit ut i öknen för att låta hela församlingen dö av svält. Där kom Egypten tillbaka. Det var bättre att leva kvar i synden. Då hade jag precis allt vad jag behövde. Men då säger Gud: då sa det Herren till Mose: se, jag ska låta det regna bröd från himlen åt er. Folket ska gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag. Så ska jag pröva dem om de vill vandra efter min lag eller inte. Och längre fram så längtar de efter kött, va? Bröd och sen kött. Då säger Herren så här: jag har hört Israels barn klaga. Säg till dem: i skymningen ska ni få kött att äta, i morgonbröd att mätta er med. Då ska ni inse att jag är Herren er Gud. På kvällen kom vaktlar. Det är en sorts fågel och täckte lägret. Och nästa morgon låg det dagg runt omkring lägret. Och den här daggen var ju mannat sen de åt sen. De inte visste vad det var för någonting. Men kött och bröd försåg Gud dem med i öknen. Att ge sig in på den här omvägen, det var ju det dummaste man kunde ha gjort. Rakt ut i öknen, där det inte fanns någon möjlighet att överleva. Men Gud leder dem inte den enklaste vägen. Jag kommer tillbaka till det. Varför? Han vill visa: människan lever inte endast av bröd, utan ur varje ord som utgår ur Guds mun. Mina vänner, ibland klagar vi lite för mycket över de prövningar vi möter. Ingen kan veta vart vi hade varit utan de prövningarna. Ingen kan veta det. Vi kunde ha varit avfallna. Vi kunde ha varit gudsförnekare. Vi kunde ha varit så långt bort ifrån Herren. Ibland behövs det en lång och svår omväg för att du och jag inte ska förlora vår tro. Ni vet, när man vill träna upp sina bicepsmuskler, då väljer man inte de lätta vikterna, utan man måste ha lite tyngd. Det måste finnas lite motstånd. Det är ju då musklerna växer, eller hur? Det är därför man tränar. Det är samma sak med det här. Utan det där motståndet så växer inte tron. Då förtvinar den. Slutligen, något annat som följde dem på vägen. Och det här är något jag är alldeles fascinerad över också. Om vi läser kapitel 28. Jag för mig att det var 28. Ska vi se. Nej, det var 29. Och det här är föreskrifter nu som Gud kommer till Mose med. Det kan låta som att jag har tagit det helt i luften. Men jag ska förklara vad jag menar. Gud säger till Mose så här: detta är vad du ska offra på altaret. De byggde ju en mobil helgedom där i öknen. Ett tält, ett tabernakel. Där de offrade ett ljud och hade gudstjänst och så vidare. Detta är vad du ska offra på altaret varje dag för all framtid. 2 års gamla lamm. Det ena lammet ska du offra på morgonen och det andra i skymningen. Till det första lammet ska du offra en tiondels efa fint mjöl begjutet med en fjärdedels hin olja av stötta oliver. Och som dryckesoffer en fjärdedels hin vin. Det andra lammet ska du offra i skymningen. Med likadant matoffer och dryckesoffer som på morgonen ska du offra det till en ljuvlig doft, ett eldsoffer åt Herren. Från släkte till släkte ska detta vara ert dagliga brännoffer inför Herrens ansikte vid ingången till uppenbarelsetältet. Där ska jag uppenbara mig för er och tala med dig. Där ska jag uppenbara mig för Israels barn och den platsen ska bli helgad genom min härlighet. Jag ska helga uppenbarelsetältet och altaret och Aron och hans söner ska jag helga till präster åt mig. Jag ska bo mitt ibland Israels barn och vara deras Gud. Och de ska inse att jag är Herren deras Gud som förde dem ut ur Egyptens land för att bo mitt ibland dem. Jag är Herren deras Gud. Vad har det här med det här att göra? Jo, någonting som följde israeliterna dag och natt. Det var inte bara molnstoden, utan det var ett lamm som slaktades. Varje dag, morgon och kväll. Jesu Kristi Guds sons blod är med dig på din omväg och i din prövning. Varje morgon när du vaknar så gäller det offret. Och varje kväll när du går och lägger dig så gäller det offret också. Mitt i prövningen, den långa omvägen, när du känner jag orkar inte mer. Varför för Gud mig på den här vägen, ska du veta det. Det är ett slaktat lamm som följer dig dag och natt. Ibland kanske vi skulle vara lite mer som aposteln Jakob skriver. Jag ska avsluta med att läsa det. Det är något så förunderligt så man kan ju undra vad han menar. Men jag tror att det är mitt i det här. Han skriver i sitt brev så här. Jakob i början. Ni vet, när man kommer hem på eftermiddagarna så brukar man berätta om det har hänt något bra. Kommer man hem och dagen har varit dålig, då kan man se sur ut och sen klagar man resten av kvällen. Jakob, han skriver så här i början. Räkna det som en ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Nu vet jag att när er tro prövas ger uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning så att ni är fullkomliga hela utan brist på något sätt. Kanske ni, vi mina vänner, skulle tänka lite annorlunda. Att när vi får gå de där långa omvägarna då vi ingenting begriper, så kanske vi skulle säga istället här. Ja, salig är den som håller ut i prövningen. Det är den som håller ut, säger Bibeln, som ska få livets krona. Och kanske är det så att utan att vi mötte de där prövningarna så kunde vi ha varit all världens väg bort. Om du vänder på det och tänker så istället. Och du förstår varför Gud förde Israel på en omväg. Därför att de annars skulle kunna ångra sig. Då tror jag att du ska få mer nödvändig kraft att gå igenom de prövningar du har tänkt. Sen är det ju inte så att det är slut med det här. Det finns ju ett mål naturligtvis. Och det är min bön att både församlingen här och vi alla genom de här prövningarna ska få uppleva att Guds härlighet också kommer oss till mötes på vår väg. De vandrade med Gud. Han uppenbarade sig hela tiden för dem. Och det behöver vi också. Gud lät dem inte gå den genaste vägen utan ta en omväg. Det är min hälsning idag. Varför? Jo, annars kunde allting ha gått åt pipan från början. Därför låt oss inte sörja allt för mycket över våra prövningar. Utan tacka Gud att han leder oss genom omvägen. Han förser oss med vad vi behöver. Han beskyddar oss från fienden. Och det finns också ett lamm vars blod varje morgon och varje kväll gäller för vår försoning. Amen. Jesus, tack för ditt ord idag. Låt din nåd vila över oss. När vi möter alla de här prövningarna som vi har berört här idag. Tack att du överger oss aldrig. Utan du står vid vår sida. Och jag ber, Herre, för varje broder och syster här idag. Som är just inne i en prövningstid. Som har varit det under lång tid. Jag ber för församlingen här som har mött mycket svårigheter under åren. Tack att församlingen finns kvar, Herre. Du har inte övergett församlingen. Och tack att mina bröder och systrar här som har mött mycket prövningar, de är kvar på vägen. Jesus Guds son, tack att det är så. Tack att du använder allt det svåra därför att du vill lära oss att lita på dig. Och jag prisar dig, Herre, för att du går före ditt folk och du ger ditt folk vad ditt folk behöver. Du beskyddar oss för fienden, och jag tackar dig, Herre, att det finns ett blod som renar från all synd, all skam, all skuld, som också följer oss på den här vägen. Vi tackar dig idag i Jesu namn. Amen. Amen. Amen.